Benne.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, ny podcast. Det är Viaplays hockeypodd som rullar in på avsnitt 276. Så vi gör det med ett avsnitt fullmatad med nostalgi, med lister, med intervjuer och med diskussioner. Och ett hockeyquiz signerat Jonathan Lindqvist dyker upp om en liten stund också. Varmt välkomna nu och ta del av det här hockeyutbudet. Nu när det inte spelas någon ishockey under de här coronatiden. Hoppas ni alla mår bra förresten. Vi har kollat läget också med två av våra experter som finns med den här veckan i Viaplays hockeypodd. Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och lite skillnad på solbrännan, precis som det var för någon vecka sedan. Det är härligt att se, är det fortfarande karantänläge, Håkan?
Ja, dels är det väl det som sagt, men vädret och värmen och solen har ju slagit till här ute också. Så jag kan faktiskt avslöja här, och, fast sprider inte till någon annan då. Att jag har börjat se på golfbanan lite hur det ser ut där, så att det är rätt så trevligt här.
Oj, och det går lite rykten också om att du är pensionär på riktigt strax, berätta.
Ja, precis. Jag slutar min anställning då som direktör, som ni kallar mig, i norsk topphockey här sista april. Då gör jag min sista tjänstgöringsdag, så att det är på upphällningen, och sen så är det nya spännande äventyr som väntar framåt.
Oj, nyfiken. Berätta.
Ja, egentligen är det inte så spännande. Jag tänker vara pensionär ett tag. Nej, jag ska ta det lugnt i sommar faktiskt och försöka upptäcka hur friheten känns. Det är länge sedan man hade den. Va? Det har jag, varit, alltså jag har suttit 11 år som direktör i norsk topphockey, och det har ju varit hockey året runt, dygnet runt mer eller mindre. Så att de här tiderna när det inte spelas hockey, så är man ju på den administrerande sidan och kanske ännu mer i gasen. Så att därav så har det ju varit körigt i 11 år. Så att kropp och själ kan behöva lite tid för nya saker, nya kunskaper och kanske uppdatera sig lite runt omkring här och där.
Hur intressant skulle det vara med ett jobb på Hockeyförbundet här hemma i din stad Stockholm?
Det skulle prestigemässigt vara väldigt kul, självklart som sagt, men jag ser inte det framför mig. Jag har varit borta från svensk ishockey i många långa år, så att säga. Så det finns bättre kvalificerade människor som får ta de jobben faktiskt. Så att, jag ska nog njuta av den här semestern fram till sista oktober i alla fall, har jag bestämt mig.
Ja, kanske inte blir så mycket semester. Om NHL släpper pucken igen, då får du jobba för att få vara kvar hos oss, och det är vi glada för, Håkan. Vi släpper pucken till Erik också och frågar hur du mår.
Ja, jag börjar återhämta mig. Jag tog det extremt hårt, liksom, ja, miljontals människor i Sverige när Adam Alsing gick bort i sviten av covid-19. Det var Adam... Han har varit bekant med sedan 90-talet när han hade Adam live och ville ha med oss Ebba Blitz och spela där i bara suspensoarer, var hans idé då. Vi träffades på Café Opera, och sen har ju han pappa till Sebastian Alsing som var målvakt som jag tränade en gång i tiden och som nu är otroligt skicklig producent för NHL har ju varit. Så att, det känns som att familjen Alsing har varit nära mig och så många människor där ute genom hans tv och radio. Enorm sorg alltså, känner jag fortfarande, och att en sån underbar människa, så oavsett om man träffar honom i ishall eller i radion eller ute i skogen, så var det alltid samma Adam man träffade, så här, äkta, otroligt bjussig med sig själv, blandade humor och allvar. Så att alla tankar och till familjen. Han skulle precis bli farfar också. Ida då, Sebastians fru, är ju gravid och det är bara en månad kvar, så jag känner mig fortfarande väldigt tagen av Adams död.
Ja, jag förstår detta. Vila i frid, Adam, säger vi. Och tack för all underhållning du har stått för och den kärlek du har visat. Och framförallt så gillar han ju ishockey väldigt mycket. Jag hade full koll på det som skedde på isrinkarna runt om. Adam Alsing alltså, som ju har jobbat på de här kanalerna där vi är verksamma också. Vi lägger fokus på hockeyn där nu och tar ett nyhetssvep som alltid via Plays hockeypodd, där Dustin Byfuglien och Winnipeg-stjärnan nu har gått skilda vägar med Jets. Och vad resan går vidare, det vet man inte riktigt än. För Bufflin, den tuffe, hårdföre spelaren med en härlig teknik också. 869 NHL-matcher han har gjort. Och det blir några fler då återstå att se. Kontraktet är alltså rivit mellan Bufflin och Winnipeg. En annan där kontraktet revs var i Bill Peters när han fick lämna Calgary. Men nu kommer det bli KL istället för Bill Peters. Tvåårskontrakt är skrivet med Jekaterinburg i KL. Och det blir alltså en ny uppgift för Bill Peters som fick lämna på grund av rasistanklagelser tidigare under den här säsongen. Fred Hennemark som spelade fram den där pucken till ett mål för 3 kronor när det Channel One Cup är klar nu då för NHL, kommer spela i San Jose Sharks. Han lämnar MIF där han har varit en av de stora stöttespelarna under tag, och nu blir det alltså NHL för honom. Vad tror du om det, Erik? Hennemark i NHL?
Ja, det tror jag kommer bli en jättebra fit för Sharks. Alltså det han gör, den styrka han har och så klok han är. Det ska bli väldigt intressant att se honom där. Det spekulerades med flera klubbar, bland annat Detroit, som var intresserade. Men han hamnar borta i Kalifornien, och stort lycka till Hennemark som gjorde en riktig kanonsäsong. Han har gjort flera både i Malmö och även i Tre Kronor när han spelar internationell hockey. Så att jag tror att han är redo för det steget.
Ja, steget alltså från Europa till Nordamerika. Steget från Nordamerika och verkligen frysboxen där till Europa och till KL och Bill Peters. Hur förvånad är du att han får ett nytt kontrakt som tränare, Håkan?
Ja, man ska väl egentligen inte förvånas över någonting i hockeyvärlden nu för tiden, och framförallt inte just den här ryska flörten med nordamerikansk hockey och NHL-influenser, för de vill ju gärna ha det. Och där ser man ju inte riktigt på samma sätt kanske som i öst som man gör i väst då, på just det här med diskriminering, könsroller och allting. Det har ju tiden visat faktiskt väldigt tydligt, och det talas ju rätt öppet om från både spelare och folk som är i nära kontakt med rysk både politik och daglig liv. Så att det är en annorlunda typ av samhälle som finns borta i Nordamerika, så man ska inte vara förvånad. Men samtidigt så har vi också sett att ryska klubbar har väldigt dåligt tålamod med tränaren eller att inte skapa resultat. Och vi vet ju alla att har du inte en trevlig arbetsmiljö, då skapar du inte resultat. Så Peters har nog lite att jobba med.
Det här blir alltså KL. Skulle han kunna vara aktuell för SHL, tror du, Erik? Eller är det helt omöjligt efter det han var anklagad för där borta, de där rasistanklagelserna?
Nej, jag hoppas att det är i stort sett omöjligt. Och tanken har aldrig slagit mig förrän du ställer frågan nu, men absolut inte att en SHL-klubb med det som han har i sin ryggsäck, att han skulle komma hit och få coacha i svenska hockeyligan, som har, tack och lov, känns det som i alla fall, kommit betydligt längre än till exempel Ryssland vad det gäller jämlikhet och alla människors lika värde oavsett bakgrund.
Ja, därför är det ju väldigt intressant med den svenska hockeyligan SHL. Vad som väntar till hösten, så får man ju en ny vd. Det blir en kvinnlig, historisk sådan också. Har inte haft den positionen någon kvinna tidigare. Men nu så är det Jenny Silverstrand som kommer få möjligheten då. Och förtjänar den verkligen efter det fina jobb hon har gjort i Djurgården. Erika Karlsson har träffat SHLs nya vd för att diskutera kring det här. Och det speciella jobbet det blir nu för henne att komma in i den här världen som är SHL och hockeyvärlden.
Först och främst extremt roliga och spännande att jobba i en miljö och en bransch som ishockey är, som är extremt kul. Så först och främst jätteroligt. Och sen så har det ju varit lite berg- och dalbana genom åren. Så att det har ju varit väldigt, väldigt lärorikt. Ishockey är ju det är ju leverans väldigt, väldigt ofta. Delvis för hockeyspelarna som spelar mycket, mycket matcher. Men det är ju också för en organisation leverans hela tiden. Det är ju inte mycket liksom hålrum, uppehåll mellan de olika matcherna. Så det är nog en vanesak att jobba på det viset. Så att en liten person som man ska passa för att göra det.
Ja, för nu kommer ju ditt nya uppdrag där till hösten. Hur ser du på att få bli vd för SHL?
Jättekul. Jättespännande. Även ifall det var ett svårt beslut. Ett svårt beslut i för att man ska lämna någonting som man har varit i 16 år. Så känns det jättespännande och jättekul. Och jag är helt medveten om att det tidvis kommer vara väldigt, väldigt utmanande. Men det ska bli väldigt roligt.
Och nu ska du ju bli Hockeyligans första kvinnliga vd. Beskriv den känslan.
Den har jag fått tidigare, och mitt beslut är ju inte alls baserat på att jag är kvinna och varför jag går in och gör det, utan det är ju någonting som jag har blivit påmind av efter jag har tagit beslutet. Men det är klart att det känns jätteroligt. Det blir ju en extra del. Sen är det kanske synd att jag är den första vd. Det hade kanske varit kul ifall det hade varit någon tidigare innan mig. Men nu är det som det är, och då får vi väl fira det lite.
Vad tror du kommer vara den största utmaningen om du får tänka här och nu?
Ja, men det största här och nu, det är ju egentligen situationen som vi befinner oss i. För den är ju så oviss. Att vi inte faktiskt riktigt vet vad vi har framför oss. Och det är ju ofta att man inte vet vad det är som kommer runt hörnet. Man kan ha tankar och funderingar och man kan tro. Men nu är det ju en helt annan sak nu. Så att det är fortfarande det som blir den stora utmaningen, att se vad som händer i framtiden givet situationen som hela samhället befinner sig i. Men vi tror ju absolut att vi, skulle det här blåsa över idag, så kommer vi ha blivit påverkade redan. Och det finns vissa delar.
Om vi bara tittar på från Djurgården kontra SHL, vad tror du kommer vara största skillnaden rent jobbmässigt där? Förutom att du har kanske fler klubbar och förhållare till.
Jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad att jobba så mycket mer övergripande och ha en relation med alla klubbar på ett annat sätt. Så att jag tror att det är en stor skillnad, men jag tror att min erfarenhet att komma från klubb är väldigt bra.
Vad kan du ta med dig ifrån det som du har lärt dig och utvecklats ifrån de åren?
Men rätt så mycket. Det är ju mina 7 år som ledare och vd. Jag tar ju med mig allting som jag har lärt mig. Och sen så tror jag också att min styrka är att jag har, bra koll på klubbverksamhet. Och jag vet ju framförallt, eftersom jag kommer från Djurgården, och hur vi drivs som klubb. Men jag tycker också att jag har bra insikt i hur de andra klubbarna verkar. Och det som jag inte vet, det får jag se till att lära mig.
Ja, en häftig utmaning där för Jenny Silfverstrand, alltså, som ju har gjort ett väldigt fint jobb i Djurgården. Det var Erika Karlsson som hade träffat SHLs nya vd, alltså, som kommer ta an det jobbet vid hösten, om spelet kom igång också, såklart. Ett jobb som innebär väldigt mycket motvind, som det har varit för SHL den senaste tiden. Under lång tid, Jörgen Lindgren fick ju lämna rollen som vd för SHL efter en rad skriveri och press på honom. Det är Marshall som har varit ny vd för SHL. Växjö bekantingen där, och nu är det då Jenny som lämnar Djurgården och blir SHLs nya vd. Vad väntar henne, Håkan?
Ja, jag tror att det väntar henne att sätta hjulen i rullning, bara först och främst. För att vi ska inte glömma det att SHL var en rätt så bra produkt, eller rättare sagt kanske en av de bästa produkterna i Europa. Jag tror att många klubbar som var i väldigt god ordning, jag tycker man fick en positiv driv faktiskt runt SHL också, lite innan här, för att det har blivit redan en liten omskakning i Sverige i och med att Jörgen fick sparken, och det liksom rörde sig lite på hack över allt det här. Och sen ska vi också säga det, jag känner igen nu väldigt väl, och det är en oerhört kompetent, både administrativt men säljande, diplomatiskt, skicklig på att ta människorna, och en riktigt, riktigt kanontjej alltså, som kan allting från biljetter till folk, till företag eller publiken, och sen har gått internt alla vägar, och sen 7 år då, så att säga, varit med och utvecklat det här som vd. Så att det här är den bästa värvningen i hockey-Sverige på det sista decenniet, skulle jag vilja säga, för SHL.
Ja, det är stora ord, för om man tittar just på varumärket SHL, hur mår det enligt Erik?
Ja, väldigt starkt, tycker jag. De enorma intäkter, vi ser publiksiffrorna, bland annat Färjestad, jag har verkat under många år och alltid sneglat lite extra på det Kema har gjort där, att få publiken till Löbers Arena igen. Och det är ju inte bara Färjestad, det är många andra klubbar som har lyckats med det. Alla framgångar ute i Europa, svenska lag i CHL, vittnar ju också om att det håller hög Europaklassen. Är det ju den här hela tiden, den här utmaningen att få upp nya spelare underifrån, eftersom så många skickliga spelare drar iväg till Nordamerika och hamnar inte bara i NHL, som vi bevakar på Viaplay, utan även i i AHL då och stå på tillväxt där. Och sen har vi de absolut skickligaste här i Europa som drar, som inte platsar i NHL. De hamnar nere i Schweiz eller Tyskland och borta i KHL. Så att det finns ju många utmaningar. Men jag håller med Håkan. Enormt bra intryck av Jenny. Och sen så gillar jag också att hon har den här marknadsföringsbakgrunden. Hon har läst Kotler och Armstrong som jag och Håkan också har gjort. Det är alltid plus i kanten.
Men du Erik, nu målar du upp en bild av det som sker på isen och klubbarna. Men om jag skulle ställa den frågan om varumärket SHL till supportrarna, hur tror du de hade svarat då?
Nej, där är det ju egentligen jag som bara ska vända på frågan till dig. Du är ju så otroligt bra tentakler ute och där har det ju såklart varit väldigt mycket gnissel och så vidare. Ju mer de pratade om produkten och så vidare, desto mer börjar ju fansen och skaka. Så att det här har ju varit en lång, lång process där fansen har uttryckt sitt missnöje på olika sätt, vilket jag tycker är väldigt bra. För det är på så sätt det blir en utveckling. Men din initiala fråga hur SHL står sig, så tycker jag att det har varit en positiv utveckling, även fast inte kvaliteten på själva hockeyn på grund av den här stora spelarflykten. Den har ju varit sämre än om vi blickar tillbaka 10 år i tiden, tycker jag, på många sätt. Men vad säger du, Niklas? För jag vill bolla tillbaka frågan till dig.
Ja, det är bra att du gör det. Nej, men det har ju varit väldigt mycket skriveri om SHL med tanke på det med elitlicens, när Karlskrona gick upp, blev bygga om arenan. Det var negativt, negativt, negativt. Hur tror du det blir att vända det där, Håkan? För det är ju något som måste ske med ligan där också, med tanke på situationen med corona också. Den motvinden som blåser med det också, som ska adderas till allt som har varit innan. Hur mycket har hon att göra där, Jenny?
Där har hon jättemycket att göra, självklart, för att arbetet som hon får i famnen här är ju någonting som hon måste börja delegera till olika saker, och det är kanske en av Jennys styrkor också. Hon lägger kanske inte så mycket fokus på just sånt som andra ska klara av, typ tv-avtalet då, som redan är klart. Du har till exempel spelutveckling, idrott, sport och det som Erik nämnde. Det har med andra människor med Hemlin i spetsen som tar han. Så att där är ju egentligen Jennys styrka, tror jag. Hon är väldigt duktig på att leda en organisation, delegera ansvar, kontrollera, rapportera och ta alla saker till en styrelse som i sin tur får ta ut de här stora riktningsförändringarna. Men det måste vi faktiskt också komma ihåg, att en vd tar ju faktiskt beslut som kommer, de verkställer ju ofta besluten som kommer från styrelserna. Så att är det någon egentligen som ska liksom ställas lite till svar, så kanske styrelsen för SHL på ett annat sätt än vad den har kanske gjort. Den har kanske kommit undan lite på något smidigt sätt genom att Jörgen fick sparken och att vissa klubbar som säger har backat lite. Men det kanske inte var fel beslut som har tagits, utan jag tror helt enkelt att det var för stora kliv som man förväntades att sätta ut i svensk hockey. Man måste ta ett steg i taget, va? Jag tror att man tog ett jättekliv och försökte, ska man säga, gena lite, ta en genväg för att få hela ligan stabilare, starkare, större, mer attraktiv. Och där gick man lite på pumpen, skulle jag vilja påstå.
Men Håkan, du drog ju den stora nödbromsen i Viaplays hockeypodd avsnitt 273 för ett par veckor sedan med en rad punkter som du tycker att SHL och Hockeyallsvenskan också för den delen måste tänka kring nu när den här coronaepidemin verkligen har lamslagit hela världen och idrotten också i synnerhet. Här var dina förslag för framtiden i SHL då. Det är rätt tuffa punkter. Hur resonerar du det?
Jag tror att vi kommer få en jättetuff period, alltså 2-3 säsonger nu efter den här coronafebern då, som sagt. Och då måste man faktiskt vara lite innovativ. Man måste också förstå hur pass viktigt det är att ta beslut innan krisen riktigt uppstår. Och jag tror att alla de här förslagen som jag la, de är genomförbara. De är faktiskt besparande både ekonomiskt och tror jag i många fall också lite drivande utvecklingsmässigt. Framförallt att du ska kunna använda juniorer oftare. Att du har 20 spelare i matchtruppen, alltså 2 spelare som inte följer med på matcherna, gör varken till eller från för tränare eller ledning på något sätt. Men spar lite pengar och visa en så att säga en riktning man måste gå. Och sen måste jag själv säga att jag är rätt faktiskt ett klart och tydligt villkor egentligen för att vi ska överleva.
Ja, det försvann lite djur också, men viktiga punkter enligt direktör Södergren där. De här förslagen skickade vi givetvis vidare till SHLs kommande vd.
Förslag på punkter. Hur ser du på de punkterna som han har lagt fram?
Åh, svåra. Ja, men det här är någonting man kan mangla igenom och diskutera.
Ja, för det har han sagt. Han är gärna öppen för diskussion.
Ja, nej, men det är klart man ska göra det. Det finns ju vissa saker som inte går att genomföra, som lönetak till exempel. Det får man inte ha. Vi tycker... Ja. Ja, men man kan ju diskutera vissa saker. Jag tror att 20 spelare i en matchtrupp, det kan vara svårt om vi ska ha och spela mycket matcher med COL till exempel. Då måste man ha ganska mycket bredd i en trupp för att liksom se till att med skador och slitage och kunna liksom inte slita ut spelarna. Det är en arbetsmiljöfråga. Ja, men det här kan vi ju diskutera.
Men har han någonting i sitt tänk att försöka hitta, ja, men, de här punkterna, hitta fram någonting som man kan?
Ja, men det har han säkert, men det är så svårt att uttala sig om såna här saker, för att det som är att du måste se vad är effekterna ifall du driver igenom det och ska göra den här typen av förändringar. Så vad är det som sker om vi gör det? Så man diskuterar kan man göra, och så får man titta på effekterna och sen kan man säga ifall det är bra eller dåligt.
Får vi se om någon har en diskussion
med honom. Jag kan ju ta med mig dem då.
Ja, Djurgårdens vd där, tillträdande SHL-chef. Hon vågar naturligtvis inte bara göra så här och riva ditt förslag där, Håkan. En sån Djurgårdslegendar som du är. Vad säger du om svaret?
Nej, men det var lite vad jag sa. Jenny är ju väldigt analytisk och diplomatisk då. Och hon tar inte ut något i förskott, så att säga, utan hon... tänker igenom saker och ting och som sagt tar internt innan man gör någonting. Så att en bra reaktion på honom, men jag får väl skicka det sms.
Ja, du får väl göra det. Och vi skickar frågan till Erik också. Just det där med lönetak, Erik. Hur mycket skulle du vilja se det i svenska ishockey?
Det blir så enormt svårt att genomföra. Alla de där punkterna som Håkan föreslog älskar jag, förutom tredomarsystemet. Jag skulle vilja ha kvar 4 domare på isen. Lönetak blir otroligt svårt juridiskt sett, tror jag, att genomföra. Det är ju å andra sidan tänker jag att det är kanske det som kommer absolut krävas nu efter den här coronakrisen som har varit, att man sätter ett lönetak, och då blir det att man betalar mer till de som vi ser i NHL, de absolut skickligaste toppspelarna. De får en stor del av lönekakan, och sen så här i Sverige se till att utbilda bra ungdomar, juniorer, och ta upp och låt dem färga in mer än vad vi ser idag. Så att det är ett jättebra förslag. Sen skulle jag vilja se lite tajtare rinkar, har vi sagt i många år nu, men att man kör till exempel 28 gånger 60 istället, så att man tajtar till det 2 meter, inte 4 meter som det är borta i NHL, men för att ännu mer intensivare hockey med saker som händer nära målen. Så det är en extra punkt som Jenny kan ta med sig.
Och han höll inte med riktigt där i inledningen av Eriks samtal.
Ja. Nej, men det, alltså alla, när man säger ordet lönetak så tror ju folk helt plötsligt att man ska säga att nu får ni inte tjäna mer. Men det är lite tvärtom. Det är därför jag kallar det inverterat lönetak. Utan du säger till klubbarna så här: här, varsågod, här har ni er binge med pengar. Om det är 42 miljoner, ja, då har ni 42 miljoner på er att betala till era spelare. Då har man så att säga ingen lönetak, men du har bara ett visst mått av pengar som du kan använda. Så att tjäna så mycket, utan det är ju faktiskt så att ju mer pengar som ligan drar in och ju mer pengar ligan kan lägga till klubbarna, ja, då har klubbarna också större belopp att använda på spelarna. Men det blir då så att ingen kan köpa sönder varandra, som är kanske lite av det vi ser ett problem som har uppstått i Sverige för tillfället. Så att det är alltid de här nyanserna man måste försöka hitta när man börjar diskutera ord som är lite konstiga att kanske förstå eller sätta in i hela spegeln. Och sen små rinkar, Erik, ja, det är jättebra. Men vad ska du göra av allt det utrymmet på alla anläggningar som kommunen inte har råd att betala då? Ska du inte ha någonting där? Ska du ha stora rymningsvägar bara? Titta på hur Skandinavium ser ut när vi har liten rink där. Du ser ju inte till arenan ens.
Sätt dit en stolsrad. Då kan man sitta och slå på plexit. Yeah!
Ja, det finns lite att fundera kring där. SHL är en väldigt viktig instans i svensk ishockey såklart. Högst upp finns ju Svenska ishockeyförbundet där det är en ordentlig röra just nu.
Ja, så kraftiga vindar på det svenska ishockeyförbundet just nu och ingenting talar för att det kommer mojna. I stormens fokus står generalsekreteraren Tommy Bostedt och ordförande Anders Larsson som är ytterst ansvariga för det som händer på ett av Sveriges mest populära idrottsförbund. Egentligen tog det fart redan förra året när 43 spelare från Damkronorna gick ut i strejk som en protest mot förbundsledningens ointresse för det svenska damlandslaget men också mot den skrala ekonomiska ersättningen som de erbjuds. Nu har det börjat blåsa nya tuffa vindar, detta efter att informationsassistenten Anders Feltenmark fått sparken efter 24 år i tjänst. Anledningen ska vara arbetsbrist. Feltenmark var fackligt ombud hos förbundet och hade nyligen polisanmält en högt uppsatt ledare inom förbundet för att ha sexuellt trakasserat en kvinnlig anställd. Dessutom hade han i sin fackliga roll varit med och belyst könsdiskriminerande lönesättning inom förbundet. Uppsägningen av Anders Feltenmark ledde till att 34 stora hockeyprofiler var flera tidigare förbundskaptener skrev ett långt öppet brev till förbundet där de kraftigt ifrågasatte hanteringen av Feltenmark. Allt fler kräver nu att alla kort ska läggas på bordet. Vi har sökt både Tommy Bostedt och Anders Larsson men de har båda avböjt till att vara med.
Susanne Sjögren med den där rapporten. Vad säger du om vindarna som blåser där på Hockeyförbundet som Susanne är inne på? Erik, hur oroligt är det?
Ja, det är klart att det blir stormigt. Det är som Ängelholm, jag går här nere vid havet. Det blåser ju alltid här nere. Så surfarna tycker det är väldigt kul. Men jag tror inte Bostedt och gänget tycker det här är roligt. Och det ska de inte tycka heller. Och jag vill inte spekulera i vad som har hänt. Här är det ju, Håkan Söderberg skickade sms till mig häromdagen att nya serien av Bosch har kommit ut som jag och Håkan gillar. Och här skulle man vilja se en Bosch som kommer in och verkligen vänder på varje sten och utreder. Vad är det som har hänt där? Och det kommer vi ju få svar på. Men just i dagsläget varför Feltenmark fick gå och så vidare. Det kan vi ju egentligen bara spekulera i och jag vill inte sitta och spekulera utan jag vill vänta och se vad den här både polisutredningen och unionens utredning med lönesättning och så vidare. För självklart är det att man ska ha lön efter det man presterar och vilken kompetens man har och absolut ingenting med kön att göra. Det är ju en självklarhet. Och sen det här med sexuellt ofredande, det är ju som sagt en polisutredning som måste göras där och där. Så innan vi har fått mer klarhet i vad som har hänt i de här olika fallen så är det ju väldigt svårt att uttala sig om vad som händer. Men det är ju definitivt otroligt stormigt.
Men just med Anders Feltenmark då, som är informationsansvarig eller var på Svenska ishockeyförbundet, att det är arbetsbrist som gjorde att han fick lämna en rad hockeyprofiler och gått ut i ett upprop då för att stödja Feltenmark. Fick du den frågan Håkan att vara med där också?
Nej, det har jag faktiskt inte fått, men som du vet också, jag har ju mitt telefonnummer precis, så det kanske var därför att det tycker Erik uttrycker sig rätt bra här. Det är en polisutredning och en facklig anmälan så att säga, som ligger inne, så det är ju rätt ställen då, så att säga, som har tagit hand om de här fallen som ska göras. Så då är det ju egentligen bara att avvänta vad de kommer fram till. Sen kan ju då informationen från ishockeyförbundet också vara ännu mer tydlig på det sättet att man avvaktar det här, för att det är faktiskt redan under utredning. Så att där kan man ju försöka stilla det lite. För nu blir det ju så, när det inte kommer fram någon information, ja, då kommer det spekulation. Och det skadar ju ofta väldigt mycket. Sen att Feltis får ett upprop bakom sig. Så här, han har varit i ishockeyförbundet i 24 år. Han har varit med på lika många VM. Han har varit i landslagssammanhang under alla de här 24 åren. Kommer från Gävle, mitt uppe i så att säga ishockeyns smältdegel hela tiden. Det är klart som 17 att han får många personer som tar rygg på honom, för att det är en väldigt, väldigt populär kille.
Men hur mycket skada det här hockeyförbundet anser du, Håkan? Allt som sker?
Ja, det har ju varit lite för många så kallade affärer det sista. Och det är ju som sagt, när information inte ges, när man inte går ut med klara direktiv, så är ju faktiskt media idag, det suger de åt sig bara som en tvättsvamp och bygger spekulationer runt. För att det säljer då både på nätet, det säljer i tid. Det skapade så att säga ytterligare spekulationer och fler blev engagerade. Så att det är tyvärr lite synd att ishockeyförbundet inte går ut starkare med bara några tydliga ord och svar som gör att spekulationerna avtar. För det är spekulationerna som är skadliga.
Mm. Det skulle behövas lite starkare bredband där i Oslo också för Södergren som fryser till lite ibland och vi jobbar på det såklart. Men Erik, vad känner du att inte Larsson och Bostedt ställer upp på några intervjuer? Hur tolkar du det?
Jag får referera till Adam Alsing som jag anser var ett geni. Han brukar ringa mig ibland när jag satt och knappa på datorn och gjorde video för att han älskade ju Färjestad. Han ville prata om Boris Rossons högerplock 98 och resa till Indien. Men han sa några viktiga grejer som jag lärde mig av honom. Så att oavsett hur tuffa frågorna är, se till att du äger dem själv. Så de gånger det har stormat när det har varit tuffa saker som har hänt när jag jobbar där i Karlstad. Att man verkligen, som Håkan säger, och även du Niklas ofta brukar säga, att det är bättre att man äger frågan själv och är väldigt tydlig och konkret i. Så här är situationen nu. Det sker en utredning, det sker också en intern utredning och vi kommer återkomma direkt vi har ny information. Då slipper man väldigt mycket av spekulationer och då har man liksom, äger man ämnet själv. Annars, framförallt nu 2020, så blir det ju enormt mycket spekulationer och många kan liksom uttrycka sin avsky utifrån liksom sentimentala skäl för att man har personliga relationer till exempel med Feltis då, som jag också har träffat och haft bra relation med ute när jag har både jobbat som coach i Tre Kronor och nu när jag jobbar på Nent Group. Men frågan är ju fortfarande, det kan ju finnas någon typ av agerande från honom som gör att han inte får vara kvar. Alltså alla de här frågorna är ju fortfarande bara liksom frågetecken. Men jag har ju sagt det förut att Gide, du behövs på många ställen här i samhället och även i Svenska Hockeyförbundet när det kommer till att kommunicera ut klart vad som gäller nu. Så man tar liksom kommandot i frågan.
Ja, jag sitter gärna här med Viaplay istället och ställer frågor. Skicka gärna en fråga också vad du kände, Håkan. Du läste Mats Wennerholm då, som har skrivit så många krönikor genom åren. Framförallt om ishockey när han skrev avgå Tommy Bostedt. Vad är din ståndpunkt i den frågan?
Ja, som ledarskribent eller som krönikör eller vad han kallar sig nu, Mats, så har han ju oftast stått på ena foten ena dagen och andra foten nästa dag, så sagt va. Men han tar väl också fatt i det här just att det har varit lite för många otydliga svar på lite för många affärer. Och lägger då bara sten på hög så att säga. Och när den blir tillräckligt hög så är han ju väldigt vajig där. Och då menar han på att då är det lika bra att man byter för då saknas förtroendet. Så att det kommer ju an lite som sagt från agerandet från förbundets sida. Så att säga. Och det är lite konstigt. Alltså Anders Larsson är numera anställd styrelseordförande så vi kan veta vilket det borde innebära. Tid och möjlighet att sätta sig in och framförallt väga sina uttalanden och vara klar och tydlig om det skulle behövas.
Mm, ja, det kommer säkerligen fler krönikörer där från krönikör Wennerholm på Sportbladet och i övrigt kring frågorna kring Svenska ishockeyförbundet. Polisutredningen pågår fortfarande. Vi kommer återkomma till det här i Viaplays hockeypodd. Från allvaret nu på förbundet till lite mer lättsam underhållning. Jonathan Lindqvist hade ju premiär med Viaplays hockeyquiz senast då det var en stjärntrio som fanns med och tävlade och det är stjärnglans även i veckans hockeyquiz.
Då mina herrar ska vi köra igång. Regelverket är enkelt. Det kommer att vara 5 frågor. Ni skriver ner och visar upp för kameran och flest rätt vinner. Det finns utslagsfrågor om man bommar. Innan vi börjar vill jag ha en favorittippning. Vem tror ni tar hem där?
Jag tror på Hagelin.
Jag tror på Bäckes.
jag tror inte heller på mig själv. Alltså. Jag tror Hagge då.
Okej, okay. Ja, då är det favorittippning för college-studenterna. Det kanske är rimligt. Vi kör igång med fråga nummer 1 här nu. Så, vår vän John Klingberg har gått som en komet i början av sin NHL-karriär. Han har spelat 425 matcher och gjort 291 poäng. Den enda nu aktiva backen som gjort fler poäng de första 425 matcher av sin karriär är Erik Karlsson. Men vilken nu aktiv back, också en tidigare Norris-vinnare, är närmast efter John Klingberg i gjorda poäng sina första 425 matcher.
Alltså, back svensk.
Nej, back. Alla kategorier. Men det är någon som har vunnit Norris. Så varsågod och skriva. Alltså, vilken... John har spelat 425 matcher. Bara Erik av alla backar som är nu som har gjort fler poäng i början av sin karriär. Så. Men vem är trea bakom Erik och jag. Och det är alltså en tidigare Norrisvinnare. Det bjuder jag på. Kanon glöder ner i
Göteborg. Fast stavas Aldo. Nej, men jag tror att det är han. Jag måste tänka lite till.
Jag tror att jag tog den som du tänker på.
Kan man skriva nummer och lag för att
ja, gör det.
Ja, gör det. Det är helt okej. Okay. Ingen kommer att döma dig. Vi börjar med Nicke. Vad har du skrivit? Visa upp för kameran. Där läser vi Drew Doughty. Och från Carl Hagelin så läser vi...
Jag bytte till PK Subban.
Och John, du har skrivit... Drew Doughty, försökte han säga, nummer 8 i Kings. Det är halvjobb att stava. Och jag har fått rätt svar från förhandsfavoriten, Carl Hagelin. PK Subban.
Ja då.
Snyggt. Då är det dags att smara för Bäckes här då. Niklas Bäckström, en riktig klatschlirare, har svenskt rekord i antal saddenmål i slutspel med 4 saddenmål där. Han är 4 i grundseriesammanhang när det gäller saddenmål av svenskar med 8 stycken. Etta är Daniel Sedin, 2 är Mats Sundin. Men vilken nu aktiv svensk är den enda som har gjort fler saddenmål i grundserien än Niklas Bäckström?
Herregud, shit, vad man känner sig korkad alltså.
Ja, vad fan, det där är inte lätt att veta alltså.
Han kan inte heller vara shit alltså, vad fan. Ja, sitter ni fortfarande väntat på mig eller? Mm. Ja, jag skriver då. Det var mitt första jag trodde, men jag tror fan, det kan inte vara han.
Så. Jag blir imponerad om någon tar den. Vi börjar med ledaren då. Agge, vad har vi för dig?
Ja, jag tippar på Mika Zibanejad. Han är ung, men han kanske ger en del overtime.
Okej. Okay. Och från Bäckström har vi?
Filip Forsberg.
Filip Forsberg. Och från John så har vi?
Alltså, jag tror inte han lirar så mycket 3-3, men jag skrev ner den för att jag tycker han är så jävla skön.
Bengan Hörnqvist. Jag ska faktiskt säga att jag blev väldigt överraskad, men det här är Louis Eriksson.
Ja.
Det är det.
Ja.
Det var 0 poäng där. Då är det allt jämt 1-0-0 till Hagge. Fråga nummer 3. Carl Hagelin är ju snabb som en raket, eller komet om vi ska återfanna det ordet. 2014 så mätte ett statistikbolag topphastigheten på ett gäng spelare i ligan, och Hagge var snabbast av alla, 37,1 km i timmen. Dock en klar bit efter Usain Bolts topphastighet på 44,8 km i timmen. Men min fråga här är, Cristiano Ronaldo hade den högsta topphastigheten i fotbolls-VM 2018. Vem var snabbast? Hagges topphastighet säsongen 14-15 eller Ronaldo i fotbolls-VM 2018?
Ja, oh, vet du fan.
Nu är det ju 50-50. Vi måste ju någon överta den. Om vi börjar med klingan här då.
Vänta.
Ja, okej.
Ja.
Från John Klingberg så har vi fått att Hagge var snabbast. Och från Niklas Bäckström har vi fått...
Ronaldo.
Ronaldo var snabbast. Och från huvudpersonen själv.
Ronaldo.
Han trodde på Ronaldo. Det var fel. Så jag trodde på dig själv. 3 kilometer.
Yes! Nu kan ni tro att man är snabbare när man springer. Man måste vara snabbare.
Ja, eftersom Usain Bolt var 8 kilometer i timmen snabbare. Ronaldo är ändå okej på att springa.
Okej. Okay. Vi testar frågan nummer 4 här då. Då har vi alltså 1-1-0. Vakna, Marcus. Ranka er 3 efter flest antal täckta skott i karriären. Flest först. Och så sätta alla 3 i rätt ordning för att få poäng.
Är det här regular season eller playoff? För det är en jävla skillnad.
Det här är grundserien. Det är faktiskt, det ska man väga in. Men flamingos räknas också ifall de träffar. Så det är lugnt.
Ja, jag vet vem som är 3 i alla fall.
Jag kan säga så här, jag blev förvånad när jag såg svaret. Men vi får se då. Vi börjar med, vem styrer att börja? Vi kör Hagge.
Ja, jag tror Bäckström, Klingberg och sen jag.
Okej. Okay. Och från,
inte så bra.
Från Bäckström?
Jag tror Klingan, jag, Hagge.
Okej. Okay. Och från Klingan? Ja, jag kan meddela att vi har fått rätt svar. Och det är från den ödmjuke Carl Hagelin som hade sig själv sist. Du faktiskt, det var förvånande. Det är Bäckis 581, Klingan 520, sen Hagge på 252. Det känns lite svårt.
Ja, jag har 520 blockar i toppen.
De tar aldrig den som täckskott.
Det är sant.
Jag spelar inte ens boxplay.
Nej, men jag träffar ju dig ibland när du står bredvid målet.
Du får ju lätt.
Det är bra ändå. Alltså, det är kul att se. Det trodde jag inte alltså.
Jävla skitfrågesport.
Bäckis, du kan ju inte vinna nu.
Nej, det är helt omöjligt. Mm.
Vilken NHL-svensk vars tröja Alexander Ovechkin hade på sitt pojkrum, som har spelat över 1000 matcher och varit ASS-tränare i NHL och har en son som har blivit draftad av Ottawa, är den enda NHL-svensken som har spelat för både Washington och Dallas. Alltså era två klubbar. Har ni svarat?
Ja, jag är ju i matchen så jag behöver inte svara.
Ja, men du slåss ju om andra platsen. Om Klingan har fel så är du med.
Men du sa grabben var draftad av Ottawa.
Ja.
Ja, vänta,
helt. Men det är också lite lurigt där att han var draftad av dem. Om man ska hjälpa Bäckis.
Nej, jag kan inte. Jag har inte någon aning.
Ja, men då är det här då. Om Hagge tar det här, då vinner du. Så vi börjar väl med Klingan för att se om han har rätt svar.
Uffe Dahlén.
Uffe Dahlén är helt rätt svar. Så får vi det från Carl Hagelin. Så har vi en segare.
Uffe Dahlén.
Snyggt. Förhandsfavoriten. Gratulerar Agge. Känns det bra?
Ja, det känns bra.
Mm. Var det Bäckis för att inte ens svara, eller?
Jag var ute i matchen.
Han är så sur nu så att han bara la ner.
Nej, det är lugnt. Det är kul för Agge. Han är en vinnare.
Ja, underbart att se tävlingsinstinkten där. Landeskog vinnare i första hockeyquizet och nu då Carl Hagelin som sopade hem det där. Erik, skulle du kunna vara med och tävla i det? Hur har det gått då?
Jag sitter och skrattar för att som vi alla vet, det är ju tävlingsmänniskor till fingerspetsen. Det är väldigt lätt att det kommer svordomar direkt det blir såna här typer av tävlingar. Och, nej, det var väldigt förvånad måste jag ändå säga att de trodde att Ronaldo var snabbare med fotbollsskor på än vad de är med Hagelin med skridskorna på. Det var lite anmärkningsvärt, men sen är alltid strul med ljuset. Jag är också strul med ljuset. Vissa, man ser knappt ansikten där när Bäckström satt och drog lite ord som man ska försöka undvika, men det är nästan omöjligt i de där sammanhangen.
Ja, men han var nästan som i de tecknade filmerna. Ni vet när det kom ett mörkt mål nu över Niklas Bäckström. För det här var på allvar för Washington-stjärnan.
Det trodde jag inte alltså.
Jävla skitfrågesport. Jag är ju i matchen så jag behöver inte svara.
Ja, men du slåss ju om andra platsen. Om Klingan har fel så är du med.
Nej, det är lugnt. Det är kul för att han är en vinnare.
Ja, vad säger det dig Håkan när du ser de där bilderna på Bäckström liksom, och inställningen?
Jo, men det går igen alltså. Jag kommer ihåg alltså när vi åkte det bortamatch i Djurgården så hade vi ofta frågesport femma för femma. Och ibland så hade man ett gäng med ledarna. Och då var det alltid det där, ja, de har riggat, de har fuskat. Och ibland alltså satt man kvar i den där bussen och så skulle frågesporten ha en avgörande fråga. Och ibland så var det nästan så att man missade uppvärmningen. Alltså, för man var så jäkla upptagen av att inte förlora frågesporten på bussen till matchen.
Ja, det är klart att det är viktigt att vinna det där. Och vi vet ju hur du är, Erik, när man tävlar med dig också. Det kan gå hett till, eller hur?
Ja, det kan det. Jag fick ju frågan förra veckan och jag måste revidera att quiz, där Trivial Pursuit, man kan få tårtbitar. Det var nästan min specialitet där första åren nu var. Men sen så blir det lite för mycket svordomar. Man antyder att det kan vara fusk här och där då för att alla försöker vinna. Och sen gör jag mig bäst som domare nu de senaste 14 åren.
Ja, någon ska vara det också då. Carl Hagelin var bäst, störst, starkast och kanske snabbast också då. Han brukar ju vara det där ute på isen. Och på tal om den här snabbheten, om vi dyker ner mot isen igen, Håkan, så har du fått den delikata uppgiften att ta fram världens tre bästa skridskoåkare. Och du har hittat ett eget sätt att göra det på. Berätta.
Ja, men det är ju egentligen omöjligt, va? För det är ungefär som att gå in i en godisbutik. För att du har ju så enormt skickliga skridskåkare nu för tiden. För att alltså skridskåkningen är ju grunden för att du överhuvudtaget blir en duktig ishockeyspelare. Så att alltså titta på de gamla kamrater som fanns förr i världen som inte är sämre än vad de nu är. Mats Näslund till exempel. Eller tänker jag då som har lirat mot Makarov och faktiskt jag har lirat mot Maltsev till och med. Jag har sett Sjölamov live har jag gjort va. Bara de skridskåkarna, Martin Netz i Tjeckoslovakien. Alltså det finns enormt mycket skickliga ishockeyspelare på skridskorna. Men jag valde att lägga in dem då liksom 1, 2, 3. Ja, men kategorin är lite annorlunda. För jag har alltså just vår egen då, Hagelin såklart, med hög fart. Men framförallt också den mest uthålliga som kan hålla hög fart längst. För att det var när han gick på skolan borta i USA där så mätte de faktiskt då. Och då sa hans coach det att han har aldrig haft en spelare som har kunnat hålla så hög fart så länge och på det viset undvikit mjölksyra till exempel. Så att det är en förmåga som Hagelin har i sin skridskåkning.
Och plats nummer tre, så går vi vidare då med plats nummer två. Då hamnar vi på en rysk fartfantom, fast på ett annat sätt.
Ja, framförallt för det här är ju en kille som kan egentligen göra egentligen allt på isen, det vill säga åkriktningsförändringar, balans, enskridskofinter, hög toppfart, baklängesåkning med pucken i kontroll. Han har ett sånt enormt brett register, Nikita Kucherov, och där skridskoåkningen är ju grunden för att han kan utföra alla de här sakerna på rätt sätt, som till exempel skottet.
Och jag tror att de flesta kan gissa vem som är snabbast, bäst och mest effektiv när det handlar om skridskoåkning. För ni som tittar på den här tv-podcasten och ni som lyssnar kan bara höra Håkan prata till Connor McDavid.
Ja, och här är det ju toppfart. För det vet vi ju. Den här killen bygger hela sitt spel på toppfarten. Just de här, ska vi kalla det, vändningarna av spelet som han då gör såna här hiskliga målgjort. Och sen då just åkriktningsförändringarna i hög fart och kunna använda då egentligen skridskåkningen till de här till synes rätt enkla dragningarna som inte är så mycket förflytta pucken utan förflytta kroppen utanför vad backarna kan då. Så att det är sällan jag har sett någon som så extremt snabb som Connor McDavid och det är som sagt det är väl därför han också rankar som bäst i världen.
Ja, och jag vet när vi gjorde matcherna på via Play och i våra kanaler när vi var nere i Skandinavium när Connor McDavid var där med sitt Edmonton. Erik, du var som en detektiv, låg på golvet, tittade, vad har han för slipning, vad händer med hans skridsko, hur agerar han för att åka så där snabbt, vad fick du fram?
Jag pratade med matrisarna också faktiskt. Då. De hade ju 3, 4, 5 materialer där Edmonton. Men de sa att det var ingen speciell slipning han har egentligen. Utan han har så extremt effektiv teknik. Och sen har han såklart de här generna, de här explosiva generna som man ser sprinterserna har också. Så han får så en otrolig utväxling i varje skär han tar. Men vi blev väl förkylda, både du och jag Lidas där efter att ha sett McDavid swisha förbi där. Det är något exceptionellt. För att ta en bubblare också, Håkans utmärkta lista, så är det ju Matt Barzal, New York Islander, som till och med slog McDavid i den här snabbskrinningen på All-Star-matchen här, Skills Competition. Så han är ju också otroligt snabb i sin åkning, både med och utan puck.
Men det är mycket skiljer det, Håkan, när man jämför McDavids åkning med Carl Hagelin just i det tekniska?
Ja, de är ju rätt lika faktiskt i spelstilen. Och en annan som vi kan relatera till för ett antal år sedan också med lite Färjestad ögon som sagt.
Jocke Nygård.
Nej, Marian Gaborik, men tack ändå. Ja. Gaborik har ju också den där låga utgångsställningen, väldigt explosiva lår, stark i liksom fartökningen hela tiden och kan öka egentligen från inte bara stillastående till hög fart men alltså mitt i en rätt så lugn åkning slå om då till hastighet 100. Och det är inte många som kan så att säga. Du har McKinnon är också en sån spelare som egentligen har exakt samma förmåga. Va? Men det kommer ju av att nu alltså, tränar du väldigt mycket med motstånd. Alltså ryssarna hade traktordäck efter sig och hade tempoökningar. Nu har man expanderband, massor med annat som gör att man ska liksom kunna just få den här extra katapultkraften när man rycker iväg i skridskoåkning. Så att det är trots allt så enkelt att det är det som du säger. Det är DNA du har fått från dina föräldrar som är extremt viktig. Men sen är det också många timmar träning, vad som är nummer två. Då blir du så här skicklig på skridskoåkningen.
Ja, mycket handlar om benmuskler. För vi har ju sett väldigt många tjejer skrina fram i en oerhört hög hastighet, Erik. Jag tänker just på muskulaturen. Hur viktig är den?
Enormt viktig. Alltså det är ju tekniken så att du får ut effekten av din explosivitet. Och sen att du har rätt slipning, att det inte begränsar dig. Och sen är det ju också såklart DNA och den träning du har lagt ner. Andreas Larsson som är skridskocoach, gammal snabbskridare själv. Han använder ju bland annat så här små fallskärmar som Håkan var inne på. Då får de åka med ett lagom motstånd då. Och ibland så kör de ju då overspeed eller vad det heter. När man liksom går bortom sin förmåga. Det är ju sprinterserna också. Men just att de utbildas nu för tiden. McDavid och hela gänget Barzal. I tidig ålder så utvecklar de en så otroligt effektiv teknik. Och sen så är det många timmar i gymmet. Många timmar på isen. Och sen kan vi stå eller sitta och njuta av dem på Viaplay.
Ja, kan vi sannolikt göra, för det går ju undan. En annan som, ja, det kanske gick snabbast ute på isen, men han var en av de smartaste, klokaste. Det är ju expertkollegan Rickard Wallin, finns med i det här avsnittet också. Tillsammans med Jonathan Lindqvist har man en liten intressant diskussionshörna.
Ja, men tjena på det, Valle. Vi snackade ju här innan vi skulle spela in det här segmentet här, så pratade vi om att vi kanske tycker att det här med fokuset på mer fart och mer skills och allting kanske har gått lite för långt. Skönt att vi har lite bakåtsträvare bara två. Då kanske vi ser lite mer fysisk hockey. En grej som jag tänkte på, som jag funderar på ett tag, det är om man skulle kunna se lite annorlunda på det här med fasthållningar. Vi pratar om haken och sånt där. Kanske ska man fortsätta vara hård på det och låta spelarna ha händerna tillgängliga. Men om man får hålla i lite mer längre vid sarghörnen framför mål och sådär och böka lite mer, så tror jag att det skulle bli kul. Jag är ju färgad av att ha bott några år i Kalifornien och sett de här stora centerna, Getzlaf, Kopitar, Thornton, hålla undan och slå in sina små mackor i slottet. Så att jag undrar om man skulle kunna släppa lite mer på fasthållningen och tillåta mer där. Vad tror du om det?
Jag tror att, som sagt, vi pratade om det här innan du och jag, men vi har inte riktigt förberett en enad punkt. Men det intressanta med att det finns inte någon hockey som spelas nu är att man har ju kommit ur rytmen, ur att följa hockeyn dagligen. Och vi pumpas med gamla härliga slutspelsmatcher hit och dit, när det är verkligen de här duellerna mellan två lag som är rätt likväl. Alltså det blir ett annat sätt att se på hockey, tycker jag. Och man kanske ska ställa sig frågan, är det en all-star hockey vi vill ha, eller är det en kamphockey vi vill ha, eller hur hittar man en gyllene medelvägen? Vi pratar ju dagligen nästan när vi jobbar med matcherna på plats om att det är bra att man blåser för hakningar och fasthållningar och sånt där. Men vad händer med alla crosscheckingar som det har blivit? Det är liksom, nu ska inte jag säga så här bara för att jag slipper åka på en massa tacklingar, men man saknar ju det här elementet med att man ska kunna respektera att någon står upp i mittzonen lite grann. Och med all respekt för alla hjärnskakningar, så jag kan tycka att allt är inte bättre nu ändå, när man ser matcher med 10-15 år på nacken, när man väl fick se de bästa spelarna manövrera sig igenom en tajt bevakning alla Peter Forsberg. Så ja, jag vet inte. Någonting borde ju i alla fall NHL göra för att utvärdera vart sporten är på väg just nu. Och som du säger, jag är inte helt säker på att vi ska öppna upp det ännu mer, utan någonstans där att få in kampen igen ännu mer, det skulle ju vara önskvärt.
Då säger vi så här då, nu vill jag ha en siffra i procent. Om du tänker underhållningsvärdet i hockey, hur stor del är skills och hur stor del är glöd och kamp? Hur skulle du värdera de här två mot varandra?
Alltså kamp utan skills är ju helt värdelöst, men skills utan kamp, det har vi sett på All-Star-matcherna. Det slår man ju huvudet i väggen varje gång, att gud vad duktiga de är, men det är ju inget underhållande. Så det är väl egentligen 50-50 som behövs. Och hur man kommer fram till det, ja, alltså jag vet inte om man ska börja släppa lite mer på just det momentet du säger, fasthållningar, kroppskontakt, i alla fall i den formen där spelarna inte kolliderar i full fart, utan lite mer kamp runt sargerna och framför målet. Men det man måste få bort med, tror jag, är det här klubbarbetet, både med hakningar och framförallt crosscheckingar, som har klivit in och tagit över sättet att spela försvarshockey
idag att det är crosschecking eller boxa ut som det heter som dominerar, och det tycker jag är ruggigt ounderhållande om man säger så. Då var det nästan roligare att se någon linda klubban och haka upp och sno pucken än att bara crosschecka någon i ryggen så de man ramlar fram länge. Det tycker jag var helt värdelöst. Det måste in 50-50. Det var ett långt svar på en kort fråga.
Mm. Ja, det är härligt. Jag hör att det är en gammal hakningsartist vi talar med här också. Du gjorde det där, ja,
absolut.
Till en konstform. Men ska vi säga så då? Landar vi att det kanske vore bra att tillåta lite mer fasthållningar? Köper du den åsikten? Landar vi det?
Ja, men jag tror det faktiskt. Och framförallt så tycker jag att man ska ställa sig frågan, är vi verkligen på helt rätt väg med den moderna hockeyn, att man öppnar upp för att också kunna läsa av när man ska bli fasthållen? Det ställer ju lite andra krav på exempelvis Mario Lemieux, Wayne Gretzky, om vi ska gå tillbaka så här långt i tiden. Kanske Håkan Södergren kan berätta om hur det var i sarghörnen på sin tid där. Och sen så får jag lägga in en brasklapp också till Erik där. Målvakterna måste ju tåla mer, eller hur?
Ja, det är bra här. Vi får skicka iväg till våra två äldre kollegor då efter våra bakåtsträvande åsikter och se om de håller med om dem.
Ja, vi tar väl vidare det här då. Hur var det i sarghörnen, Håkan, på din tid?
Allting var bättre förr. Valle fyllde 40 härom veckan, va?
Ja, absolut.
Jag menar, förut var han ju bara grinig. Nu har han ju både gammal och grinig, om andra ord. Nej, men visst, det var ju en helt annorlunda ishockey. Och just hur man fick använda klubban var ju kanske det som skiljer mest nu. Va? För att du krokar ju klubban på ena sidan och höll kvar i folk. Va? Du satte den i armväcket. Du satte den innanför byxorna, ibland vid teckningarna. Du hade väldigt mycket mer tricks med klubban som drog ner farten på spelet. Och de tycker jag är helt okej att man får bort. Men vi får inte ta bort en hel närkamp vid sargen. Vi får inte ta bort en ordentlig tackling eller just använda det av kroppen. För det är ju det som egentligen skiljer ishockey från andra sporter. Det är ju så att säga en kontaktsport, en kampsport om en puck. Så att jag är inne på de här grabbarna. Det är skönt att höra att man har predikat i alla år, det har varit riktigt, och nu börjar också ungdomen förstå det.
Ja, för vart är vi på väg då, Erik? Vad känner du?
Ja, det är där. För det är en intressant frågeställning när allting är på paus. Det håller jag med om. Men önskvärt vore ju en mix. Att det blir en mix som de pratar om. Men jag är positiv till hur hockeyn har blivit. Att man har tagit bort de här spelförstörande momenten som hakningar och slashing över händerna. Det är därför vi ser fler mål per match i världens bästa hockeyliga. 4 år i rad nu har vi sett en ökning, för att de skickliga spelarna får lite mer utrymme inne i slottet där de flesta målen görs. Så jag måste bara referera tillbaka till 90-talet. På sommaren tränade jag. Då hade jag en sandsäck hemma uppe i Boden. Och sen så tog jag en klubba och stod och tränade korta slashingar. Så på 10 decimeter slashing kunde jag slå stenhårt. Och Valle var inne på att målvakterna behöver tåla mer. Och jag kan säga att utespelarna var stenhårda. Jag kommer ihåg att jag slog av klubban en gång på Thomas Bjur stod framför målet, och han rörde inte en min, alltså rakt över vaden slog jag av klubban, och han rörde inte, och hade han vänt sig om och börjat slå på mig, då hade ju Bauting kommit. Så att det var hårdare tag då, kan man ju lugnt säga. Och alla de här klippen man ser nu, Lemieux och Jagr hade ju show där på Twitter i något byte, och det var ju 8 utvisningar med dagens regler på 20 sekunder. Så att det var en helt annan hockey som spelades då. Men låt oss hitta någon sorts lite gyllene medelväg där det blir mera kamp men fortfarande väldigt mycket skills.
Ja, den där medelvägen kanske stavas år 2000. Det är ju så i våran Viaplay hockeypodcast att vi går tillbaka i tiden. Senast var det ju 1999, då tog ju Dallas sin hittills enda Stanley Cup-titel. Vi har ju våran eminente Niklas Holmgren som minns tillbaka och ger oss en nostalgi, tripp och kick också. Idag har han kommit fram till år 2000.
Hallå där, vi är framme vid Stanley Cup-finalen 2000. Den spelades mellan Dallas Stars och New Jersey Devils. Dallas Stars var i final som regerande mästare. New Jersey Devils var i final för första gången sedan de vann då 95 över Detroit i finalen med 4-0. Det hade varit en tuff väg fram till finalen. Konferensfinalen tvingades båda lagen till 7 matcher. New Jersey 4-3 mot Philadelphia och Dallas 4-3 mot Colorado. Och det blev också en tuff final. Jag skulle kalla den här finalen barnförbjuden med dagens mått mätt. Det var enormt tufft, det var tjuvnyp, det var småelakt, och de här lagen leddes ut av 2 stycken tuffa backar i form av Darian Hatcher och Scott Stevens. Stevens. Bara en sån sak att Peter Sikora fick avsluta den här finalserien på sjukhus och att han blivit överkörd med en rejäl karamell utav Darren Hatcher. En liknande tackning som Scott Stevens hade satt in på Erik Lindros tidigare, om ni minns den. En riktig openizer som sänkte Sikora. Annars var ju den här kedjan Jason Arnott Center tillsammans med tjeckerna Patrik Elias och Peter Sikora, den dominanta kedjan i NHL den här säsongen. Riktigt, riktigt bra. Och det hela gick till sex matcher. Och det jag minns främst från den här serien, som jag förresten gjorde med Anders Ankan Palmström, Arne Hägerfors gamla vapendragare till lika för detta svensk förbundskapten, det var att det var varmt. Det var kolossalt varmt nere i Dallas, Texas. Och arrangörerna slet med isen i Reunion Arena. I den sjätte matchen, 8-20 in på dubbel övertid, så avgör Jason Arnott den här tuffa bataljen. Och det var på något sätt rättvist. Båda lagen var stukade utav skador och New Jersey hade varit det lite bättre laget. Martin Brodeur storspelade och vann till slut målvaktsmatchen mot Ed Belfour, Eddie Deagle. Claude Lemieux, en beprövad vinnare, fick vinna sin femte Stanley Cup. Bara en sån sak. Och Larry Robinson, som blev den första interimcoachen, han fick hoppa in under säsong, som ledde ett lag till Stanley Cup-seger. Den är Larry Robinson, som ju har varit assisterande tränare i många lag både före och efter detta, men som framförallt var en legendarisk back, en Hall of Famer. Lou Lamoriello skapelse vinner igen, alltså för andra gången i klubbens historia. Men framförallt är det tuffa, det brutala, det barnförbjudna spelet tillsammans med den enorma hettan nere i Dallas som jag minns den här finalen för.
Tack för återblicken, Niklas Holmgren. Glöm inte bort att det rullar en massa gamla matcher på Viaplay och på Viasat Hockey. Där ni kan återuppleva den här nostalgin som finns där. Devils som ju var starka där, vann ju 95, vann 2000 som ni såg. Och vann ju även 2003. De tre titlarna där alltså för Devils. På tal om tre titlar, en som tog det fast på hemmaplan, svensk mästare tre gånger om, det var Rolf Riddan Riddvall som även tog ett OS-brons. Och ett VM-guld. Och vi har ju en liten punkt här i Viaplays hockeypodd där vi minns tillbaka och försöker leta upp de gamla hjältarna. Det kan vara spelare, det kan vara ledare. Och idag är det just Riddan vi har sökt upp. Och vi undrar, var är du nu, Roffe?
Just nu är jag faktiskt lite i... gömmer mig på sommarstugan här för att slippa det där corona. Och jobba på distans. Jobba för 80% nu. Vi går ju under en sån här... nedskrivning av arbetet då. Så att jobbar hemifrån kan man väl säga, fast jag gör det från landstället.
Hur är din hälsa annars?
Jag har nyopererat öga. Annars är det väl ganska okej. Men ögat är mycket bättre. Jag har varit sjukskriven faktiskt i 2 veckor på grund av en operation. Så jag är fortfarande lite rödögd och lite sådär irriterad, men det känns mycket bättre nu än jag gjorde för 2 veckor sedan, kan jag säga.
Ja, ah, vad skönt att höra. Men du, vi kan väl se tillbaka lite på din karriär då, som var väldigt framgångsrik. Hur kom det sig egentligen att du började, att det blev just målvaktspositionen som blev din roll?
Ja, det var så här att då när man började spela, i mitt fall så började jag spela fotboll i Fruängens IF tillsammans med legendarisk ledare som heter Göran Berg. Och sen när väl hockeysäsongen, klubben hade ju då, Fruängens IF, då hade ju fotboll och ishockey på programmet. Sen när hösten kom då var det naturligt att hela fotbollslaget snörde på sig skridskorna. Så att på den vägen började jag med hockeyn då. Och honken var som sagt stor, som påverkade att alla ville ju stå i mål då förstås. Och sen hade jag en granne som stod i mål i fotboll och var utespelare i hockey, och jag såg väldigt mycket upp till honom. Han hette Lasse Leiros. Så att då gjorde jag likadant som honom, fast tvärtom.
Okej.
Men vi spelade egentligen bara landbandy på den tiden, så jag frågade faktiskt om jag fick stå i pjäxor istället för skridskor min första match. Ja. Men jag fick inte det, tror jag.
För nu, om man tittar på det, så var det ju i Hammarby, du har representerat alla tre Stockholmsklubbar också, men just i Hammarby så var det ju tillsammans med Pelle Lindberg. Vad lärde han dig och vad betyder han för dig?
Alltså, Pelle var en utåtriktad social kille med fantastisk talang, och det som man verkligen försökte lära sig av honom, det var ju där att han var så fokuserad och gå framåt, och det var ju väldigt tidigt som han hade Philadelphia Flyers-märken på masken, och han ville verkligen liksom komma till NHL, och han var så otroligt fokuserad på att ta steg efter steg. Från då Hammarby gick han ju till AIK ett år innan han flyttade över till Maine Mariners, och just den hans fokusering var man ju väldigt imponerad av. Sen var han ju grymt snabb i parader och duktig i målet förstås.
Men du, många beskriver dig som en riktig träningsnarkoman. Hur mycket mer tränar du än övriga? Vad minns du av det där?
Jag kommer ihåg på lördagskvällarna där när man gick i högstadiet, och stack jag ut och sprang, för då visste jag att alla grabbar, eller en del i alla fall, var ute och drack öl. Så då var jag ute och sprang, för tänkte jag, så får du dubbel, och springer man nu 8 kilometer så blir det ungefär likadant som 16 kilometer, och blir dubbelt. Men nej, jag var en träningsnarkoman, jag var väldigt seriös med träningen och gnuggade på och så vidare. Så där. Så att, och det var det som rädda mig förmodligen, för att det var ju en tuff uppväxt med att ligga bakom Pelle hela tiden, och man fick liksom inte spela så mycket matcher, och många gånger så vart man bortplockad egentligen bara för att man var, att det var jag som gjorde det och inte Pelle exempelvis. Så att men jag övervann det där, och det kan man faktiskt känna sig lite stolt över idag faktiskt.
Ja, jag förstår det, och det har ju varit en glimrande karriär där, de där tre SM-gulden i Djurgården bland annat. Vilket betyder mest för dig och varför?
Jag försöker alltid undvika att svara på den här frågan egentligen, men det är klart att 83, det första guldet, när vi höll på att åka ur året innan, och vi höll på att åka ur mot Hammarby då, så mina mycket kompisar som spelar i Hammarby då förstås, och vi reste oss och sen vann vi SM ett år senare. Det var ju grymt häftigt, och hela den resan med semifinal och upp till finalen där, så det var väldigt stort.
Och den där resan tog ju dig till Tre Kronor också. Vad betyder VM-guldet 1991 för dig?
Ja, det är likadant där. Det var ju helt overkligt att vi kunde vinna. Och det var ju Sovjetunionens sista tävlingsmatch dessutom. Och vi hade ju två generationer som möttes i Tre Kronor då, med Niklas Lidström, Mats Sundin slog igenom. Vi hade ju hela det gamla gardet med Bengt-Åke Gustafsson, Masken, Jonas Bergqvist. Så vi hade ju fantastiskt lag som där två generationer som sagt möttes. Och just att slå Sovjet då, när man själv har varit med och förlorat med tvåsiffrigt ett antal gånger, så var det ju förstås fantastiskt att vinna. Och jag stod ju VM-finalen året innan också, så här var någon som sa det faktiskt, att du släppte in 4 mål på 2 VM-finaler mot Sovjet. Och det trodde man ju inte tillbaka, om man skruvade tillbaka klockan 10 år, när man torskade med 10-1 mot dem. Så att,
ja, jag förstår.
Det var roligt. Och det var ju, jag spelade någon landskamp efter, men det var bland det sista jag spelade där. Så.
Men du, med de här namnen som du räknar upp, jag vet att det är nästan en taskig fråga, men vilken spelare sticker mest ut när du stod där i målet och tittade framåt? Wow, vilken lira det här är alltså och kommer att bli. Vem fastnar du vid då?
Ja, men alltså både, i det fallet var det ju både Lidats och Sudden. De var ju grymt bra då, men sen när man har sett deras karriär efter så blir man ju liksom häpnande. Det var ju helt fantastiskt. Och man förstod att de skulle bli bra spelare, men inte att de skulle bli så bra spelare förstås. Ja, det var jättekul att få med. Och jag var med även, Sudden slog igenom även i Djurgården då, 90. Och gjorde stora avtryck även för Djurgården då. Så att vara med både klubblag och landslag med Sudden var ju helt otroligt.
Hur var han där på träningarna när han var ung där? Alltså, hur mycket extra ville han gnugga?
Jo, men han var ambitiös och han var ju otroligt svår även alltså tidigt med sina långa dragningar och sådär. Han rättade in sig ganska väl i vårt lag. Vi hade ju ganska tufft lag med man säger positiv kamratuppfostran där man kommer upp till laget från juniorerna eller utifrån och sen gäller det att visa att man vill vara med i det här laget och det gjorde Sudden direkt.
Och din resa tog lite annan väg än Mats Sundin som får över till NHL. Du flyttar till Småland, till Vetlanda-trakten, där Team Boro. Vad hände där egentligen?
Ja, precis. Proffs i Småland eller Kanada. Det. Skillnaden är lite stor kanske. Nej, men jag fick ett erbjudande och det var ju två fantastiska år. Vi hade ju väldigt bra lag och båda åren som jag var där så höll vi på att gå upp i elitserien. Många duktiga spelare och bra lag. Och det är ju en riktig hockeymetropol. Det finns ju verkligen, och det ser man ju lite grann efter att vi var där också, att det är många duktiga spelare som har kommit fram där. Och det gör det fortfarande, det är spelare som är på väg upp i elitserien och allsvenskan och sådär. Och de två riktigt bra exemplen är väl Johan Franzén och Erik Karlsson förstås. Mm.
Men du Roffe, hur lukrativt var avtalet som ni fick där med Team Boro? Alltså att lämna från Djurgården och flytta ner till Team Boro. Kommer du ihåg det?
Ja, alltså det var ju... på den tiden var det ju väldigt mycket pengar i förhållande till vad man fick någon annanstans förstås. Men det var väl bara en del av... Jag brukar alltid få själv att säga. Självklart så var pengarna en del. Men det var ju ett sätt att bryta och göra något nytt och lämna Stockholm. Jag har bott i Stockholm hela mitt liv och familjen och testa något nytt. Liksom. Så att, det var flera komponenter i den övergången kan man säga.
Absolut. Så fick du komma från Håkan Södergren lite. Vi har ju med honom i det här programmet också. Har du någon hälsning till honom avslutningsvis?
Jag har hälsat till honom att jag saknar hans något underfundiga kommentarer i omklädningsrummet.
Är det någon speciell du tänker på?
Nej, jag vet att det var kul. Han och Micke Telvén, de munhögs igen. Det var alltid rätt så kul att lyssna på deras de där konversationerna. Så brukar Jens Öhling komma in med någon sån här one-liner så att när omklädningsrum så att det kan man faktiskt sakna från hockeyn.
Ja, jag förstår det. Du, tack så jättemycket Roffe för att vi fick titta in hos dig och lycka till med allting och ta hand om er under den här coronatiden också.
Ja, detsamma. Tack så hemskt mycket.
Ha det gott.
Hej. Hej då.
Rolf Riddan Riddevall alltså. Kul att höra där och Håkan, ta oss tillbaka till det omklädningsrummet och det där snacket med Telvén. Vad pratades det om?
Ja, men vi var ju 59 från Djurgården som kom upp och byggde upp klubben igen när han hade varit ner lite. Och sen kom det upp ett antal uppkomlingar då, som vi kallar dem, som var födda 61 och där var Telvén med bland annat. Så att vi var ju tvungna att sätta dem på plats och lära dem lite då och då. Va? Så att, då var det bra att ha det. Och så kom då Jensa in som 62a ifrån NSA som det heter, alltså Nacka. Och så tog han parti lite här och där, inte liksom på ena eller andra sidan utan han bajar som vinden lite så här. Men Jensa är en kille som har en sån här underbart torr humor också, så det var det precis som vi sa, den positiva kulturen i omklädningsrummet som alla killar vet vad det innebär.
Och vi vet vad det innebär med den något underfundiga humorn också. Erik Rolf Riddevall, vad har han betytt för dig och din målvaktskarriär?
Väldigt mycket. Dels älskar han, var ju så seriös. Han jobbar ju med Thomas Magnusson, Yoda som jag kallar honom, pionjär inom målvaktsträning. Jag var på plats och nu blir Siri glad här och vill undra vad jag pratar om Riddevall. Men grejen var att jag var på plats med hockeygymnasiet i Luleå och då var det ju Roffe som fick förtroendet och sen var det ju Tommy Söderström som var uppkomlingen där och så Pekka Lindmark. Och just den här härliga kontrasten, Pekka Lindmark som inte var riktigt lika seriös på träningarna som Roffe var. Men när det väl var match, då tävlar ju alla de tre hjärnet. De hade lite olika unika personligheter. Men just Roffes noggrannhet och sen då att han hade spelat med Pelle Lindberg som var min absolut största idol vid sidan av Roffe och Pekka och hela det gänget, gjorde det lite extra. Och sen är det kul att höra Håkans berättelse, men även Tommy Samuelsson och Håkan Lobo, de här som har spelat med sådana legendarer som Roffe och Pekka. Och det här målvaktsminnet måste ju bevaras. För hela min generation hade ju de här killarna som förebilder. Och sen de här generationerna vi ser idag i SHL och NHL. de har ju haft kanske Henrik Lundqvist som förebild. Men, om man tittar men Henke på... hade ju Pekka som förebild till exempel. Ursäkta Niklas.
Ja, men om man tittar på det också då, så 3 SM-guld, OS-brons, VM-guld. Hur högt ska man ranka Roffe Riddervall bland de svenska målvakterna, Håkan?
Han ska ju självklart vara uppe där, och kanske det största och bäst bevarade minnet som Roffe har i sin lilla menyförteckning, eller meritförteckning, det är ju faktiskt att han räddade ju faktiskt AIK. Och det skär ju lite i hjärtat när jag säger det, va? Han tog en straff, en berömd straff på HV från Ulf Sasse Sandström då i Boden, va? Efter en väldigt dramatisk kvalmatch. Va? Så där är nog ett av de mest, vad ska vi kalla det, eldfängda minnena som man har från Roffes karriär faktiskt.
Mm, det är ju ditt gamla lag.
Det gjorde ju riddaren en salo. Sasse, det blev ju, när det blev straffet så kastade ju publiken in grejer på isen där i Globen. Så domarna, de sköt ju upp. Så att han fick ju sitta 10 minuter och fundera på vad han skulle göra på den här straffen mot riddaren. Och Roffe då gjorde en salo som han gjorde på Korea i OS-finalen 94. Riddaren gjorde en liknande räddning när han liksom en omvänd slidning och lyckades avstyra den straffen från Sasse, och AIK stannade kvar. Så att det var en enormt stark anekdot, och framförallt Boden som var min moderklubb, Vikegård i båset för Boden då. Det var ju så nära att Boden ända hela vägen upp till finrummet. Men det kommer nya tåg. Och riddan, tack för allting för att säga, och stay safe där ute där du är.
Mm, ja, skulle man spana efter de coolaste smeknamnen så dyker han ju upp där i topp också, Rolf. Riddan Riddervall, alltså kul att få den där inblicken. På tal om spaning, dyker alltid upp en sådan också. Det är Erik som har kastat sig ut i hockeyvärlden för att notera något speciellt. Vad finner du och plockar du upp idag, Erik?
Jag finner en förvandling från kamel till lejon. Och då kanske ni undrar vad jag pratar om. Men det är faktiskt Roger Melin som jag jobbade med ihop. Både i Rögle och i Färjestad. Och jag vet ju att Roger är en sån här människa som väger allting på guldvåg. Och tar väldigt mycket på sig själv. Att han säger att det här var mitt fel, att laget inte gick bra och så vidare. Som en kamel. Men nu har han förvandlats till ett lejon. För att han har varit ute och svinga vilt mot gamla spelare och sportchefen i Leksand, och Abbott fick en rejäl känga där att han var alldeles för otränad och jag förstod mig inte på honom, och likaså Thomas Johansson var han kritisk mot att han hade kommit ner. Men det intressanta här, filosofen Nietzsche som levde på 1800-talet, han skrev en bok som jag har läst, och där pratar han just om den här förvandlingen från kamel, man tar på sig allting, allt är mitt fel, tills man helt plötsligt blir det som ett lejon och skyller allt på andra och blir en fighter. Och sen förhoppningsvis så övergår man och blir mera fri och liksom kreerar och skapar utifrån sin egen glädje och kärlek och behöver inte hålla på att fightas med andra. Men just nu i veckan har vi sett Roger Melin bara som ett lejon, och många höjer en ögonbryn. Men jag som har gjort så mycket terapi och varit i vadderade rum där man gör så här katarsis, alltså det grekiska ordet för rening, alltså man släpper ut allting som man bara inom sig. Det är det vi nu har fått se Roger Melin göra. Och jag, på ett sätt så sitter jag liksom tänker, ja, nu kom allting. Han har gått och bara, det har varit en pressure cooker i så många år för honom när han har varit som en kamel. Men det är nu vi ser lejonet ryta, och jag hoppas att han ur det här kommer till den här cowboyen som lycklig och fri rider mot solnedgången och inte behöver hålla på att fightas.
Ja, från Zoo och Västernfilmer där då, tillbaka lite till Roger Melin och den här underliggande statistiken då som han var inne på lite, som Thomas Johansson, sportchef numera i Leksand, använder sig väldigt mycket av. Vad tycker du om den formen, Håkan?
Den har nog sina för- och nackdelar, för att som vi vet i dagens läge så finns det enormt mycket statistik. Du kan få veta det mesta via siffror och olika tal som man har tagit ut, va? Jag tror nog att en av de stora problemen det är för tränare så att säga, att just kunna använda sig av den här statistiken, eller framförallt förstå varför till exempel sportchefer då köper in spelare via den här statistiken. För att det har man ju lärt oss nu, att det är väldigt mycket som går just på att befoga att den här spelaren är väldigt bra i de här momenten, och det behöver vi. Så att Jag är ibland lite undrande. Jag förstår varför man använder statistik, för att agenter, spelare använder statistik när man skriver kontrakt. Det är väldigt viktigt för dem. Och nu förstår jag också att sportchefen försöker att använda den här statistiken gentemot spelaren eller för att hitta rätt spelare. Och det är lite för mig ett väldigt svårt sätt, tycker jag, att plocka ut ett lag eller att köpa in ett lag.
Om du bara avslutar, Erik, också med just Melin då, som var lite kritisk till det här. Går det att ha en sportchef som är inne i det och en tränare som inte är det? Den kombinationen?
Jättesnabbt svar. Det är lite som en Rubiks kub som jag älskar att hålla på att göra nu mellan mina burpees. Du måste få ihop hela kuben. Och det är jättebra att om man använder sig på rätt sätt. Petter Kambro, som är duktig, han var i Frölunda tidigare. Nu hjälper han Leksand med den här underliggande statistiken för att få fakta på hur spelarna presterar i olika situationer. Och använder man det på rätt sätt, då får man till slut ihop kuben och det blir till det bättre. Men använder man det på fel sätt, om man är motståndare till det och så vidare, då får du ju ingen effekt. Då får du ju snarare en motsatt effekt. Och det vill säga till, prata bara en sista grej om Melin, är ju att på något sätt så känns det som att som ledare idag, då måste du kunna ge direkt feedback och vara tydlig till exempel med Spencer Abbott där och säga att det här håller inte. Jag vill se det här och det här av dig. Här är en plan. Det här ska du göra. Annars tar vi bort speltid. Så han har varit för dålig på att ge konsekvenser under säsongen. Och då gillar inte jag att man liksom i efterhand beklagar sig vad spelarna var för dålig. Som ledare måste man se till, lik Thomas Berglund med flera, Roger Rönnberg, att man ger adekvat feedback och ger konsekvenser om de är för dåligt tränade och skapar strategier på banor som de ska göra istället. Så jag är väldigt positiv till underliggande statistik om det används på rätt sätt.
Ja, det var det korta svaret. Vi tar det långa svaret en annan gång där. Och alltid lika kul att se vad du har under bordet med alla saker. Nu var det en kub och en plock och allt möjligt. Skulle jag fråga om en boomerang, så har du säkert det där också. Roger Melin kommer säkerligen tillbaka i hockeyvärlden, han också. Det gör vi via Plays hockeypodcast också. Det här var avsnitt nummer 276. Vi gör i ordning ett nytt för er nästa tisdag 18.00. Kom ihåg att allting ligger ju på via Play som vanligt, så ni kan titta på det när ni vill. Eller lyssna på I Like Radio och andra ställen där podcast finns, så kan ni även lyssna i det här formatet. Gå tillbaka gärna i vårt arkiv också. Det finns en mängd intressanta avsnitt att ta del av. Tack så mycket, Erik Granqvist. Tack så mycket. Tack Håkan själv. Södergren. Och lycka till nu i pensionärslivet då, när direktör Södergren avslutar sitt jobb med norsk ishockey, som han berättade i början av den här podcasten. Och till alla er där ute, ta hand om er nu. Var rädda om varandra. Coronan ska besegras, så vi gör det tillsammans. En för alla och alla för en.
I Like Radio. I Like Radio.